Podplay.
Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten innan alla andra. På Podplay så släpps avsnitten 24 timmar i förväg. Så ladda ner Podplay-appen och lyssna där, och det är helt gratis. Och innan det här avsnittet börjar så vill jag varna för känsligt innehåll.
Sen drar han in mig i badrummet och trycker mitt huvud mot spegeln och säger att det här är djävulens ögon. Det här är inte dina ögon, det är djävulens ögon som försöker lämna mig nu. Och kyss mig liksom och säger att du älskar mig. Och det var ju bara så här, avsky. Jag ville ju bara, alltså, det vände sig i magen liksom att överhuvudtaget tänka att man skulle kyssa honom. Men han tvingade mig och att jag skulle säga att jag älskar honom. Och jag hade ju min dotter utanför som stod och bankade på dörren. Och han sa, säg hej då till din mamma, det är sista gången du får se henne nu. Så att hon var ju helt förtvivlad.
Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som anonymt berättar sin historia eller erfarenheter som de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, familjen, vänskapsrelation eller på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi ta reda på här. I Älskade psykopat får vi höra verkliga berättelser som annars sällan får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. I slutet av varje avsnitt så hör vi relationsexperten Mikael Larsen ge sin analys av berättelsen. Jag som gör podden heter Emily Olsson och jag jobbar som journalist och är även diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Nina. Välkommen hit till Älskade psykopat. Skulle du kunna börja med att presentera dig lite kort?
Jag är lite över 40 och har två barn och en man som jag lever tillsammans med och har ett bra liv idag.
Hur kommer det sig att du vill vara med i podden?
Nej, men jag känner att det är så viktigt att vi vågar berätta vart vi har varit för att hjälpa andra. Dels att varna så andra inte hamnar i jobbiga situationer, svåra relationer. Men också hjälpa andra att visa att det går att komma ur, att det finns en väg framåt.
Och vad är det du kommer berätta om i det här avsnittet?
Jag kommer berätta om hur det var för mig att som medium träffa en så kallad kärlekshealer som utsatte mig för svåra trauman. För att han sa att han skulle hela mig från gamla trauman. Och då var han tvungen att utsätta mig för samma sak, för att jag skulle bli fri.
Och du sa att du jobbade som medium. Kan du bara berätta lite kort vad det är för dem som kanske inte vet riktigt?
Ja, men jag är född med en gåva att kunna se andevärlden. Så jag har alltid sett änglar, jag har sett onda andar, jag har sett sånt sedan jag var liten. Så det är naturligt för mig. Och jag utbildade mig inom änglakort och så vidare. Så att jag gav änglakort, jag spådde människor, jag var med och spådde live, jag hade en spålinje dit folk ringde. Så det var det jag jobbade med. Sen kunde jag också kanalisera, som det heter. Att man tar in människor som har gått över, som har dött och lämnat den här jorden, men som lever kvar i anden. Så att jag kunde förmedla budskap till människor.
Och det var också i det här sammanhanget som du alltså kom i kontakt med den här mannen som då var en, eller fortfarande är en kärlekshealer. Mm. Kan du berätta hur allting började från början och vem du var som person, ungefär hur gammal du var och ja, hur allting började?
Nej, men jag var typ 35 och levde ett ganska normalt liv, ett radhusliv med villa, Volvo och hund, typ så. Jag var tillsammans med en person som kanske inte stöttade mig så mycket i det andliga. Jag hade en längtan efter att växa i det andliga. Jag ville mer liksom. Så jag fick kort från universum och budskap att någonting bättre är på väg, att universum ska sända den rätta personen. Så jag var i så här andliga forum och då såg jag ett inlägg som han hade skrivit. Och det inlägget talade till mig, för det var mycket så här, ja, men hur man som kvinna kan känna sig, att man inte blir sedd, att man inte blir bekräftad. Och jag kände att det här handlar ju om mig liksom. Så jag skickade en vänförfrågan till honom. Och sen skickade han kärlekshealing till mig, för att han sände kärlekshealing den kvällen. Och där blev jag fast.
Började eran kontakt då på nätet tills ni sen då träffas första gången?
Ja, det började på nätet. Och som sagt, han sände kärlekshealing till en grupp och då var jag med där. Och sen efteråt tog han kontakt med mig och sen väldigt snabbt och så sa han att han kände av mig. Han kände att vi hade levt tidigare liv och att vi hade gammal karma som vi inte hade gjort upp med i tidigare liv. Som vi skulle göra upp med i det här livet.
Det här med att sända kärlekshealing, vad är det för någonting? Vad är det man gör?
Nej, alltså det han förklarade, det var att han liksom öppnade upp sig och kanaliserade högre krafter, högre väsen som verkade genom honom, genom Maria Magdalena kärlek och skickade ut det. Så den som var mottaglig, som tog emot det här, fick ta del av det då.
Kände du dig så här att du tänkte, ja men det här är säkert bara bra, eller upplevde du någon varningsklocka med allt det här?
Nej, jag ville tro att det var bra, men jag fick en väldigt stark reaktion när han skickade. Jag var jättevarm i hela kroppen och bara nästan så här fick panik. Det bara brann i mina blodkärl liksom, så jag kände hjälp av det här. Och när jag förklarade för honom att det var väldigt starkt och att jag upplevde lite så här, vad hände, liksom lite rädsla. Då förklarade han att jag hade så mycket ego. Jag hade så mycket i mitt hjärta som stod i vägen, så att min starka reaktion berodde på att jag behövde det mer än vad jag själv förstod. Och då valde jag att tro på det.
Hur lång tid går det sen tills ni träffas första gången?
Det går kanske bara några dagar faktiskt. Han är väldigt snabb. Han jobbade också i närheten. Han hade ett jobb. Han bodde egentligen på en annan ort. Men han hade ett jobb som han skulle till. Så han föreslog att vi skulle träffas då. Och jag tackade ja. Och den träffen blev katastrof. Och jag ville liksom egentligen avsluta då. Men efter den här träffen så fick jag mycket mardrömmar. Jag kände mig så här jagad på nätterna. Någonting fruktansvärt som skedde i mig liksom på nattetid då. Och då kontaktade jag honom till sist. Och han kände av mig också. Och han förstod att, han sa att jag kan hjälpa dig. Om du vill så tar jag bort det här jobbiga liksom. Så att du får sova ordentligt.
Det här mötet som var katastrof. Kan du berätta vad det var ni gjorde och liksom... Ja, kanske inte helt i detalj, men berätta ändå hur det mötet såg ut och vad det var som var så hemskt med det.
Nej, men jag åkte dit, mötte upp honom och han, det var ju vinter. Och han kom dit utan jacka, utan någonting, alltså... Och jag tänkte, hjälp, vad tunt klädd han är. Jag tänkte vi skulle ta en promenad. Men han hoppar in i bilen och sätter sig så här jättenära mitt ansikte. Och bara så här, nu är vi här liksom. Och så här, väldigt på liksom. Och jag bara kände, nej, men alltså, nej, det här var inte det jag ville. Jag ville ta en promenad och liksom lära känna varann. Men han var så här, men vadå, jag har ju tagit med tiden. Vet du hur upptagen jag är? Jag är ju liksom en jätteguru. Kvinnor skriker efter att få min uppmärksamhet. Och nu är jag här, så ska du liksom avfärda mig. Det var liksom den approachen som man hade.
Var det här tänkt, tror du, som en dejt på något sätt? Eller var syftet med eran träff mer att han skulle hjälpa dig?
Ja, men alltså han var väldigt så här, är vi tvillingsjälar? För han sa att vi var tvillingsjälar då. Då kommer allting, alltså då måste det ske snabbt, för att vi skulle ju hjälpa universum att resa sig i medvetande. Det var det som var tanken. Och då behövde vi snabbt komma in i vår relation och han behövde befria mig snabbt från det som stod i vägen för att inte vi ska kunna leva en god relation. Så han hade en tydlig agenda, men alltså jag var ganska så här, ja, men jag ville bara känna på liksom, och bara, jag var ju fortfarande i en annan relation dessutom. Och jag var väldigt bestämd, jag vill inte göra någonting förrän den relationen är avslutad. Men han var väldigt påträngande. Så.
Hur var han till sitt yttre? Alltså hur såg han ut?
Ja, alltså han hade ett jättefint yttre. Han var väldigt så här karismatisk. Och när han stod så här vid vägen när jag kom i bilen så stod han liksom med så här lysande ögon och värsta leendet. Och bara såg så här, wow. Alltså han var ju bra mycket yngre än mig också. Alltså mer än 10 år yngre än mig. Så jag var ju så här smickrad också och bara tänkte, oj vad häftigt liksom.
Men du sa att du hade en väldigt så här hemsk, amen, vad ska man kalla det, men en väldigt dålig känsla efteråt. Kan du berätta mer om det och vad som händer därefter?
Ja, men då kände jag att det här gick för snabbt. Jag var inte redo för det här, jag vill inte. Så att jag åkte därifrån. Och jag berättade också för den personen jag var tillsammans med då att jag har träffat en annan. Vi kommer inte fortsätta, men träffen med honom har fått mig att förstå att det inte är rätt att vi fortsätter. Typ så. Och så försökte jag liksom leva på som vanligt, men som sagt, mardrömmarna var ständigt där. Jag hade mycket så här, jag jobbade ju då med spårlinje och som medium, och jag kände att jag inte kunde höra lika bra. Jag var så trött så att jag kunde inte jobba med det jobbet jag hade. Så jag var, och hade två barn också som jag var tvungen att ta hand om. Så jag var väldigt slut. Så när han erbjöd sig att jag kan hjälpa dig liksom, du måste bara våga gå bort från ditt ego och våga ta emot mig för den jag är. Se mig för den jag är. Så var jag liksom lite desperat efter att få hjälp.
Och sen tror man ju kanske då att han då kan hjälpa en eftersom han har den här titeln och
ja,
är väldigt övertygande.
Mm.
Men när du har funderat på det här i efterhand, vad var det som hände i din kropp? Alltså varifrån och varför kom alla de här fysiska reaktionerna?
Alltså jag tror ju att han, det han sände inte var så gott liksom. Utan att han bar på väldigt mycket. Han kanske trodde att han skulle kunna hjälpa kvinnor, men han bar ju egentligen på ett starkt kvinnohat egentligen. Och att han hade mycket som var obearbetat. Det har jag fått veta senare. Att jag inte var den första som han utsatte och absolut inte den sista heller.
Kan du berätta lite mer vidare sen? För då så blir det så att han då försöker hjälpa dig. Berätta om den tiden och också hur den här kontakten med honom utvecklar sig till en relation.
Mm. Ja, men då var det att jag åkte och träffade honom i alla fall igen. För att vi träffades en gång till efter den här första katastrofträffen. Och då var han jättefin, han var liksom försiktig, han var lugn. Och jag öppnade upp mig för honom och berättade om en svår våldtäkt jag hade varit med om när jag studerade. Och jag kände att jag liksom berättade i förtroende då. Och han var liksom väldigt lyssnande och jag tänkte, vad lätt det var att prata med honom. Och sen när vi träffades så träffades vi på ett hotell, på hans hotellrum när han jobbade. Och då utsatte han mig för en våldtäkt. Och jag var helt förstörd efteråt och frågade, vad håller du på med, hur kan du liksom? Och då sa han, men det var ju för att jag var tvungen att befria dig från den där våldtäkten du berättade om. Att vi kan inte leva i den relationen som är tänkt om inte jag befriar dig från det traumat. Så att det var så han menade, att han måste utsätta mig för samma trauma för att jag ska kunna bli fri från det, så att vi kan leva som tvillingsjälar.
Vad kände du och tänkte när han säger något sånt och när du utsätts för det här fruktansvärda?
Nej, det var hemskt. Och jag var så totalt förvirrad och jag var helt jätterädd. Samtidigt som jag var rädd för att förlora honom. För tänk om det var så att han var den som skulle hjälpa mig. Och jag tänkte på de andra kvinnorna som hade blivit hjälpta. Han hade ju så här stor Facebookgrupp då, där massa kvinnor var med och hyllade honom och bara älskade honom så mycket och bara skickade massa kärleksförklaringar. Och, vet. Så jag tänkte, det kanske är jag.
Och vad hände med din andra relation där? För du berättade ju för honom, som du sa här ganska nyligen, att han hade, alltså att du kände att jag kan inte fortsätta här. Vad händer här parallellt med din dåvarande relation?
Ja, nej, men han flyttar ut. Han flyttar hem till en kompis som bodde hemma hos oss på grund av tråkiga, väldigt tråkiga omständigheter. Så de flyttar ut och jag blir själv i huset. Och barnen får vara hos sin pappa ganska mycket för att jag var väldigt slut efter det här. Men relationen fortsätter. Vi fortsätter ha liksom, kontakt. Och även om jag är förvirrad och undrar vad är det här liksom, så säger han att det är för att mörkret då, som han sa, försöker stå emot oss. Det är därför det kommer. Men om du bara hjälper mig att sätta dig fri från egot, så kommer det här mörkret behöva vika sig. Men då var jag tvungen att inte ifrågasätta hans metoder. Inte ifrågasätta varför han gjorde det han gjorde, utan fullständigt lita på honom.
Kände du att du blev liksom intresserad av honom på ett romantiskt sätt? Att han att det egentligen kanske inte bara då handlade om att bli fri och börja må bättre, utan att det blev något band med honom.
Ja, men det var ju det att han var ju väldigt ung, alltså han hade mycket energi, han var påhittig, alltså han var ju så här full fart runt honom liksom, så att jag gillade hans energi på så sätt. Men samtidigt så slog han om sen och han var väldigt så kontrollerande. Han sa att han ville beskydda mig från andra män, för att han menade att när män såg på mig så såg de på mig med lust. Och det var min uppgift då att försöka skydda mig, att liksom inte ha utmanande kläder eller ingen ögonkontakt med män. Eller jag fick sluta gå på gym, jag har alltid tränat för det har liksom varit mitt sätt att ja, men hantera ångest eller sådär, må bra liksom. Och då var jag tvungen att ta kort på gymmet, visa att det fanns ingen annan där som liksom kunde kolla in mig liksom. Men det var för mycket, så att jag liksom slutade med det jag tyckte om. Mina vänner, min familj, jag var tvungen att liksom bryta med alla för att vara fullt ut med honom. För på så sätt visade jag min överlåtelse till honom.
Gick det här också väldigt fort? Alltså ungefär hur fort skulle du säga att det gick från den första träffen till alla de här kontrollbeteendena?
Alltså en månad skulle jag säga.
Har ni liksom en uttalad relation?
Ja.
Tillsammans då?
Mm.
Men ni bor inte tillsammans?
Jo, han flyttar in i radhuset med mig och barnen. Och han är fantastisk med dem i början. Tar med sig så här, tv-spel, målvaktsutrustning till min son. Och då tänkte jag, wow, han har verkligen lyssnat liksom, vad min son vill ha och vad han önskar sig och sådär. Så han tog med sig sådana saker och lekte jättemycket med dem. Så de var ju jätteglada och tacksamma liksom, att han hade kommit in. Han var en rolig kille liksom, som de kunde leka med.
Berättade du för några andra om det här, om den här mannen?
Ja, jag hade ju några i liksom mediumvärlden, om man säger dem, så här, som jag hade gått utbildningen tillsammans med. Så de var ju också så här glada för min skull och sådär. Men samtidigt var de lite reserverade. För de märkte att han var, ja, men ville verkligen ha mig för sig själv. Och att andra inte skulle störa mig. För att han var mycket så, vad säger dina guider? Vad säger guiderna nu? Han ville liksom veta vad guiderna sa. Och då fick ingen annan störa min energi, om man säger, eller min kanal. Utan det var han som skulle ha tillträde till det.
Så att han flyttar in där då inom en månad. Och är väldigt omtyckt av dina barn. Och hur skulle du beskriva den här relationen? Och vilka starka händelser är det som sker här sen?
Ja, men den var väldigt passionerad kan man säga. Det var både högt och lågt liksom. Det var väldigt mycket att han ifrågasatte mig. Han tyckte jag var dum i huvudet. Han liksom, när jag ifrågasatte liksom varför han gjorde som han gjorde och sådär, så var det liksom att jag ifrågasatte hans auktoritet på ett sätt. Och det var inte min plats. Min plats var bara att lyda, för att mitt ego stod i vägen annars. Och det gjorde att den här, det han behövde göra mot mig tog ännu längre tid, för att jag inte ville vika mig liksom. Och sen var mycket med maten, att alltså jag åt ju kött och sådär. Och han var så här, det här kan du inte äta, det här är bara skräp, du får inte äta sånt här. Så att han ville att jag skulle vara ren liksom. Så att han plockade bort mycket mat, han sa till mig att jag inte fick dricka kaffe till exempel, som jag älskade. Alltså, så att han ville verkligen bestämma väldigt mycket. Och att jag snabbt också skulle bli gravid var jätteviktigt för honom. För det skulle vara tecken då på total överlåtelse.
Mm. Höll han på med de här, med sitt arbete som kärlekshealer, och hade kontakt med alla de här kvinnorna parallellt med er relation?
Mm. Ja, det hade han. Och i början hade han ett annat jobb också. Så att han var liksom borta vissa tider så där på dagen liksom, så att jag hade egen tid. Men sen så tyckte han att jag, ja, det var någon telefonförsäljare som hade ringt en gång. Och när han frågade, vem har du pratat med idag? Då sa jag, nej men jag har inte pratat med någon. Då sa han, får jag din telefon? Och så kollade han, så sa han, men det här samtalet var typ 4 minuter. Vem var det? Och så sa jag att det var en telefonförsäljare, en kvinna eller manlig? Så det var en manlig. Ja, du ser, du ljuger för mig. Så att han tyckte att jag var inte uppriktig. Han kunde inte lita på mig. Så han var tvungen att se upp sig från sitt jobb för att vara hemma och ha koll på mig, så att inte jag gjorde misstag eller bedrog honom. Han var ju väldigt, väldigt paranoid. Trodde att jag bedrog honom med andra män. Och
kände du att du förändrade dig, alltså i din hälsa och så, i takt med att den här relationen utvecklas?
Ja, alltså väldigt mycket. Jag var extremt trött, för att han väckte mig på nätterna. Han tyckte att jag inte var sexuell nog med honom. Och han krävde att jag skulle tillfredsställa honom. För att det var ju liksom min plikt att göra det och att hålla honom glad liksom. Så att jag fick ställa upp väldigt mycket och man gjorde det snabbt bara för att man skulle få sova liksom. Men så kunde han väcka mig genom att dra bort kudden eller dra bort täcket och så var han på igen och sa jag såg någonting i sömnen, du har varit med någon annan och väldigt så här. Ingenting jag gjorde var gott nog.
Kände du ibland att du ville bort från det? Eller?
Absolut. Mm. Det var många gånger jag kände det. Dels att ringa till pappa. Alltså barnens pappa och bara berätta allt. Men han hade liksom ifrågasatt honom från början, från absolut första början. Och då hade jag gått in och försvarat honom och sagt, men du förstår inte, han är en kärleksiler, han ska hjälpa mig och så. Så att jag kände att jag inte kunde, jag vågade inte. Och om jag skulle våga berätta, då skulle jag ju vara tvungen att verkligen bryta med honom totalt. Så att det jag gjorde det var mer att barnen fick vara mer hos pappa så att inte de behövde se det här bli utsatta. Tyvärr så blev de ju utsatta ändå, men jag försökte skydda dem.
Kan du berätta om några av de starkaste händelserna och minnena du har som, ja, som händer under den här tiden?
En sån där sak, det var när vi var tillsammans med barnen. Han var ju mycket, vi skulle ut i skogen, vi skulle ut och leta enhörningar vid vattenbäckar och sånt där. Och, ja, så vi hade varit på en sån tur ut och jag var gravid, jag hade blivit gravid då. Och av någon anledning så bara gör han snava på mig så att jag faller bara pladask liksom, rakt ner i marken. Och så tar han min hand och drar den liksom i gruset. Och barnen ser ju det här också och ser ju att det kommer blod och liksom sådär. Och jag liksom, vad är det här? Vad gör du liksom? Ja, men är du redo att lägga allting i mina händer? Alltså att det skulle vara en symbolisk handling att jag skulle överlåta mig själv i hans händer. Så det var sådana här konstiga saker. Och att jag blev gravid väldigt fort, det var ju så här jätteviktigt för honom. Och jag menar, jag var ju inte purung, hade ätit liksom, ja, men p-piller länge och så. Sen hade jag slutat ganska, en kort tid innan vi träffades för att jag hade jobbiga mellanblödningar och sådär. Så jag blev gravid ganska fort, men jag blev ju inte gravid kanske liksom den första månaden. Och då var han väldigt besviken och sa att du tar inte emot den här gåvan som universum vill ge dig. Varför är du så svår liksom? Så att han gjorde en fruktbarhetsritual över mig. Där jag då skulle visualisera att jag blir gravid, att det här ägget öppnar upp sig och allt sånt där. Och efter det så blev jag ju gravid då.
Och vad mer hände där under din graviditet?
Nej, alltså han hade barn också sedan innan och det fick jag veta väldigt sent och jag fick träffa den här, hans barn då, sent in i relationen. Och jag tänkte att, för jag såg ju hur han var, så jag var livrädd liksom för hur det skulle bli för vårt barn. För att han berättade också att en annan tjej som han hade varit tillsammans med strax innan mig hade blivit gravid och hade gjort abort. Och han var säker på att det här barnet jag bar på var reinkarnerad, så att det var liksom det barnet som hade kommit till mig nu som jag skulle föda fram. Och att det här barnet skulle rädda världen. Han trodde att vi hade tvillingar för att det skulle vara liksom dubbelt så. Så att det var väldigt mycket kring det här barnet. Och han sa att men kungafamiljen har fått barn, andra har fått barn, men det är bara för att ta fokus från det här barnet som faktiskt är det som ska rädda världen. Så han gick ut med det i gruppen, liksom att det här barnet är så speciellt. Det här barnet, mörker försöker komma åt det, men vi ska göra allt vi kan för att mörker inte ska komma åt och så vidare.
Också, är det svårt att dra gränsen för du som jobbar som medium? Är det svårt att dra gränsen för vad som är då det här andliga och vad som faktiskt slår över till någonting sjukligt? För mig som lyssnar på allt det här, som inte alls känner till den här andliga världen, för mig låter ju allting väldigt sjukt. Vad känner du?
Nu efteråt så kan jag se att det är jättesjukt. Men att det kommer så sakta. Alltså det är små saker som... Och eftersom att jag fick höra att när jag ifrågasatte så var det mitt ego som stod i vägen. Och han pratade om att De flesta lever typ i fjärde, tredje, fjärde dimensionen. Men att han levde i femte dimensionen. Och för att komma dit så måste man ta bort sitt ego. Du behöver liksom lägga ner dig själv helt och hållet, din egen vilja. För att kunna stiga upp i den högre dimensionen som han levde i. Så att det var liksom det jag levde med hela tiden. Och jag har haft en liksom jobbig uppväxt, mycket trauman. Så att det var logiskt på ett sätt att han skulle göra mig fri från allt det gamla. För det var ju det jag längtade efter. Jag har gått i terapi jättemycket, men inte känt liksom att jag blev fri från det där. Så att det var svårt. Eftersom att jag hade fått budskap från universum att någonting bättre är på väg. Alltså läraren visar sig när eleven är redo. Alltså massa sådana budskap som jag hade fått.
Och alla kvinnor som då hyllade honom på de här sidorna.
Ja, exakt. Precis. Och jag hade ju inte rätt att ifrågasätta vilka de andra var. Utan jag skulle ju bara förstå att han som är en sån här fantastisk guru. Klart att han måste få ut och träffa andra kvinnor. Det är klart att han måste få ut det och hila andra liksom. Så att han fick ju ha relationer med andra kvinnor. Medan jag var helt avstängd från alla andra män och så överhuvudtaget då.
Under den här tiden, vad mer händer? Vad skulle du säga var den värsta händelsen?
Det var när han gick på min son. Min son var väldigt, vad ska man säga, han ifrågasatte den här personen. Han liksom sa, men rör inte min mamma, säg inte sådär till min mamma. Han kunde liksom säga till, och det avskydde ju han, att han liksom vågade säga ifrån. Så vid ett tillfälle så hade barnen lekt och så hade det blivit liksom någon missförstånd. Och då flyger han på min son och tar stryptag på honom. Och där kände jag att nu måste jag lämna. Alltså nu är det på liv och död. Nu måste jag bara lämna. Jag hade försökt lämna tidigare. Och liksom, men inte så bestämt som jag var den här gången. Så då morgonen efter så packar jag en väska med pass och det jag behöver. En liten liksom handväska. Och ska precis gå ut med barnen, för min son hade gått iväg till dagis redan. Men jag ska gå med min dotter och vår hund. Och då, precis när jag ska kliva ut genom ytterdörren, då kommer han på mig och frågar, var ska du? Då säger jag, ska bara gå och lämna henne, jag kommer snart. Och då drar han tag i mig, in mig och drar upp det jag har i väskan och ifrågasätter mig då. Sen drar han in mig i badrummet och trycker mitt huvud mot spegeln. Och säger att det här är djävulens ögon. Det här är inte dina ögon, det är djävulens ögon som försöker lämna mig nu. Och kyss mig liksom och säger att du älskar mig. Och det var ju bara så här, avsky. Jag ville ju bara, alltså, det vände sig i magen liksom att överhuvudtaget tänka att man skulle kyssa honom. Men han tvingade mig och att jag skulle säga att jag älskar honom. Och jag hade ju min dotter utanför som stod och bankade på dörren. Och han sa, säg hej då till din mamma, det är sista gången du får se henne nu. Så att hon var helt förtvivlad. Och hans dotter var också utanför och var helt förtvivlad. Så jag kände att jag måste rädda den här situationen. Så jag tänkte, okej, jag lugnar mig. Jag kysser honom, säger att jag älskar honom. Går ut till barnen och försöker lugna dem. Och sen precis när jag ska gå ut så försöker jag ta med mig hunden då. Men han håller kvar vår hund. Så jag får inte ta med honom. Och då sa han att du kommer tillbaka. Du går bara lämna henne, kommer tillbaka. För du vet vad som händer annars. Så jag vågade inte annat. Jag gick bara dit, alltså till dagis, lämnade henne. Och sen hem. Det här var på en fredag då som han, som jag försökte fly. Och sen så skulle ju barnen till sin pappa, så han hämtar ju dem på fredagen. Och sen på helgen så är jag hemma tillsammans med den här med personen då. Och sen på måndagen så skulle han till Arbetsförmedlingen, berätta han för mig på söndagen. Att han liksom ska söka jobb och sådär. Så jag tänkte, wow, det kanske vänder nu liksom. Har du förstått? För att det var pengar hela tiden. Alltså jag försörjde oss och jag tog alla barnets besparingar, alla besparingar. Betalade av hans kronofogdoskulder, allt sånt här. För att om inte jag tror, för han sa att han skulle vinna på lotto, miljonvinsten liksom. Om inte jag trodde på det, då stod jag i vägen för att han skulle kunna attrahera det. Han hade mycket så law of attraction. Så om jag inte trodde på det, då stod jag i vägen. Så jag var tvungen att tro liksom, för att han skulle få de här pengarna. Så ja, jag var verkligen, vi var stort behov av pengar, att han också skulle få en inkomst. Så jag försökte få upp honom, försökte få iväg honom på morgonen och liksom, du ska ju ta arbetsförmedlingen. Och man märker att, jag märker att han är liksom irriterad, han är inte alls liksom på gång som jag tänkte att han skulle vara. Så jag säger, du måste iväg liksom. Och till sist blir han så arg då och ifrågasätter mig. Vem är du och ifrågasätter mig och efter allt jag har gjort för dig. För han menar på att han har offrat sig så mycket för att jag skulle kunna komma dit jag hade kommit liksom. Och vem är jag då ifrågasätta honom? Så att han drar in mig i vardagsrummet och tar polisgrepp på mig i soffan. Och jag är gravid i vecka 18. Eller vecka 17 var det. Ja. Så jag känner att jag inte knappt vågar göra motstånd. Och jag har ju också två sjukdomar, så jag har väldigt mycket värk i kroppen. Så att det var fruktansvärt. Det var sån smärta. Så att jag försökte bara liksom göra så lite motstånd som möjligt så att inte det här greppet skulle göra för ont. Och sen så säger jag, men släpp mig liksom, jag ska lugna mig. Han bara, jag släpper dig om du lugnar dig liksom. Så jag försökte få honom lugn. Och jag var så här, alltså han hade ju gjort sjuka saker förut. Men den här gången kände jag verkligen att han, nu bryr han sig inte vad som händer. Alltså han känner att han förlorat mig. Han känner att, att jag vill lämna honom nu liksom. Så att han bryr sig inte hur det här slutar. Så jag sliter mig loss och så springer jag upp till sovrummet. Men så kommer han liksom, och precis kommer emellan så att han sliter upp dörren. Och där så våldtar han mig först. Försöker han liksom, ja, men, hålla fast mig och försöker liksom tvinga sig på mig. Och sen ja, till sist så våldtar han mig och jag är helt liksom chockad. Han slänger mig ner på mattan där i sovrummet. Med magen neråt mot golvet. Och jag känner liksom att någonting rinner liksom från mig. Så jag tänker att det är blod eller alltså någonting har hänt med barnet. Så jag säger det, att någonting har hänt med barnet. Liksom. Du måste sluta, det är någonting som har hänt. Liksom. Det dör liksom. Och han säger, nej, du hittar bara på. Liksom. Och så visar jag liksom att det är blött. Så, här. Så jag går in på toaletten och han tvingar sig in. Han säger, du får inte vara själv, jag följer med. Så jag, ja, jag sitter där och visar liksom att det är någonting som rinner. Jag vet inte om jag kissar på mig eller om det är fostervatten eller jag vet inte. Och sen efteråt så säger han liksom att han blir attraherad av mig när jag är sådär sårbar och naken. Så att då våldtar han mig igen. Och ja, det är fruktansvärd smärta och förnedring såklart. Och jag bara tänker, han är galen liksom. Nu, han har tappat det helt. Och som sagt, jag har så mycket värk så jag har svårt att liksom göra någonting liksom mot honom fysiskt. Han är mycket större än mig också. Mycket starkare. Men sen så på något vis så får jag liksom händerna runt hans hals. Och så säger han, men gör det då. Så skrattar han bara åt mig. Så här, gör det. Stryp mig då. Det är det enda sättet för dig att bli av med mig. Du vet ju att jag kommer döda dig i det här livet. Eftersom att du har dödat mig i tidigare liv. Så ta din chans liksom. Och jag försöker liksom, jag blundar och försöker liksom hålla det här taget. Men jag släpper ju och bara gråter och bara skriker liksom. Och han bara skrattar och bara blir liksom ännu mer liksom upphetsad av det här maktspelet liksom som han tycker att det är. Ja, så efter ett tag så är han liksom klar, så han lämnar mig där, går ner och jag vet inte vad han gör nere på nedervåningen. Jag vet inte, alltså det tar flera timmar. Jag bara ligger där helt som en trasa verkligen. Med fruktansvärd värk och livrädd för att någonting har hänt barnet.
Det är svårt att nästan sätta ord på den händelsen.
Mm.
Men du gör det ju väldigt bra. Jag förstår också att man blir väldigt berörd. Alltså det är så fruktansvärt. Man har verkligen stått där på liv och död. Hur blir du fast? Blir du liksom fast i det huset och vad händer med barnen och vad gör han sen efter det här?
Mm.
Vad är det som...
Men barnen var ju hos sin pappa. Men han går ner och tar ett änglakort. För jag hade ju så här spårrum där jag satt och liksom dit folk ringde. Alltså där jag tog emot kunder Och som jag satt i när folk ringde, så att jag hade massa så här tarotkort och så. Så han går ner och tar ett änglakort. Och då får han budskapet att släpp det. Och är det meningen så kommer det tillbaka. Så han kommer upp till mig och säger, nu har jag tagit ett änglakort. Nu förstår jag vad jag ska göra. Jag ska släppa dig. Och är det meningen så kommer du komma tillbaka. Så jag har gömt din mobiltelefon, för han tog ju min mobiltelefon såklart. Så han sa, jag har gömt den och du får leta efter den så att jag har fått försprång innan du ringer polisen. Och sen gick han.
Vad gör du i det läget när du är efter den här fruktansvärda händelsen?
Nej, men jag är så chockad. Jag är så fruktansvärt rädd. Och jag har så ont i min kropp. För att som sagt, jag har sjukdom också, fibromyalgi. Så jag har väldigt mycket smärta i kroppen sen innan. Så att jag är helt... Jag kan inte röra mig. Jag vet inte... Jag är helt utslagen liksom. Men sen efter en stund så börjar jag liksom... krabbla mig upp i sängen och försöka hitta någonting att ta på mig och börja leta efter mobilen. Bara vet inte vart han har lagt den liksom. Och till sist så hittade jag den i en låda som han har gömt den. Och då tar jag kort, för jag har ju fått blåmärken då på armarna och liksom så här, ja men håret, alltså jag tar bilder liksom. Och så skickade jag det till min, en av mina bästa vänner då. Som jag hade två vänner som jag fick ha kvar. Som jag skickade bilderna till. Och säger, kolla vad han har gjort liksom. Och hon direkt sa, är du okej? Och liksom, ska jag komma? De bodde inte här, de bodde i en annan stad. Så det var svårt att komma liksom. Men hon ville ju finnas för mig liksom. Och sen hade jag ju min lilla hund som jag var tvungen att gå ut med. Så att jag gick liksom, jag hade en sån liten gräsplätt precis utanför dörren då. Så jag gick bara ut där så att han bara fick kissa och sen gick jag in. Så gick jag liksom som en zombie. Jag var helt avstängd. Jag kunde inte äta, jag kunde inte dricka. Jag kände inte barnets rörelser. När jag drack, alltså då brukar jag ju känna att det liksom sparkar till eller så. Men jag kände ingenting, så jag visste verkligen inte. Och jag var livrädd för att berätta vad han hade gjort. För jag var rädd för att han skulle... komma emot mig igen liksom. Så jag visste verkligen inte vad ska jag ta vägen. Och ingen visste ju riktigt hur illa det var heller. Så, men då gick det i alla fall 3 dygn. Och sen skulle jag hämta barnen, de skulle komma till mig. Men så tänkte jag att jag måste ändå ringa och berätta för polisen. För att det var det mina kompisar sa, du måste polisanmäla liksom. Så jag ringde så här 114 14, satt i kön. Jag tänkte, jag ringer innan jag bara hämtar barnen. Så liksom. Och så ringer 114 14, kommer fram till någon så här receptionist där och får prata och berätta. Och då när jag börjar berätta, då bryter jag ju ihop totalt liksom. Det är då som, när jag hör det, det är då jag förstår vad jag faktiskt har varit med om. Och hon bara, men är han kvar? Och vart är du? Och liksom, har du någon hos dig? Och sen det ju, alltså skickade 3 polisbilar på en gång och sådär. Så det var då jag förstod liksom vad jag faktiskt hade varit med om. Så de kom hem och försökte samla bevis och körde mig då till sjukhuset. Först då så gör de undersökningar och dokumenterar alla skador och ja, så. Och sen så ska de ju kolla då om barnet lever. Och då tar hon av hjärtljudet så jag inte kan höra om det slår eller inte. Och vänder bort liksom skärmen så inte jag kan se. Men sen så hämtar hon en kollega och så säger hon liksom, så pratar de ihop. Så jag tänker, shit, det lever nog inte liksom. För att, hur ska du kunna överleva det där? Men sen så sätter de på hjärtljudet så att jag hör hjärtljudet. Så att det lever. Och det verkar oskadat, men de kan ju inte lova någonting. De sa ju att som det ser ut så ser det ut, för de är väldigt skyddade liksom i magen. Men vi kan ju inte veta först det är fött liksom, om du har någon skada eller inte.
Och vad tänker du och känner i den stunden?
Ja, då tänker jag bara att nu ska jag skydda det här barnet. Det här, han ska aldrig få tillgång till det här barnet. Det här är mitt barn. Jag kommer göra allt för att det ska få liksom samma trygga uppväxt som mina andra barn har fått. Och jag är bara så tacksam för att det lever, att han inte har klarat av att ta det här barnet från mig. Utan att, ja, jag känner otroligt tacksamhet och glädje, såklart. Och sen så berättar jag det för barnens pappa. Det är då det kommer fram, liksom, allt som har hänt. Han har hört också, och han liksom, vad jag sa. Jag visste att han var en idiot, och varför lyssnar du inte? Så jag känner mig liksom skuldbelagd av det. Och sen hade han barnen, han tog hand om barnen för att jag var där, jag på sjukhuset. Och då sa han liksom, ja, men hur långt gången är du? Kan du göra abort? Tänk på de två barnen du har. Tänk om du måste ha kontakt med den här idioten i framtiden, och mycket sånt. Och jag bara, nej, aldrig liv. Jag kommer inte ta bort det. Alltså det här är mitt barn. Jag kommer aldrig, jag har precis fått veta att det lever. Så nej, det finns inte på världskartan liksom.
Bestämmer du dig för att behålla barnet?
Ja, jag bestämmer mig där då för att jag ska kämpa. Och han ska inte få någon tillgång till barnet. Men sen då så ska vi åka, så kommer två från socialtjänsten. Som ska hjälpa mig hämta kläder från radhuset då. Och i bilen så frågar hon också, hur långt gången är du? Och då sa jag att jag var i vecka 17. Så sa hon, men tänk dig för, det är liksom 18 år du har framför dig med den här idioten. 18 år liksom. Och jag har mött mammor, alltså papporna har liksom dödat mammorna. Och de får ändå ha barnen. Alltså mammorna har ingen rätt till barnen, fast pappan har utsatt dem för sådana fruktansvärda saker. Till och med barn som får leva med pappan som har dödat deras mamma. Så tänk dig för. Och jag bara känner, nej, inte du också liksom. Det här är mitt barn, jag kommer behålla det. Men sen hamnar jag på skyddat boende, träffar en jättefin kontaktperson. Och hon pratar också med mig liksom. Fundera, tänk på dem du har, ska du inte satsa på dem? Och jag börjar liksom, men hur gör andra, behåller dem? Eller då sa hon, men oftast kanske de har barn sen tidigare med den här personen, så för dem är det ingen skillnad. Men du har ju faktiskt inga band med den här personen egentligen, så tänk på de två du har. Så det var ju en jättejobbig process i mig liksom, hur jag ska göra. Men till sist så kände jag att jag måste satsa på de två barnen jag har. Och jag förstod att jag kommer aldrig få egen vårdnad, utan jag kommer behöva låta det här monstret ta del av det här barnet och ha det i sin vårdnad. Och det, jag kunde inte leva med den tanken. Jag vill inte ha någonting, jag vill aldrig se honom, jag vill aldrig ha någonting med honom att göra. Så att, ja, när jag träffar läkare, de förklarar att jag ska få tablett. För det var ju så här, jag var i vecka 17, fram till vecka 18 för att göra abort. Sen måste du ha ett speciellt tillstånd från Socialstyrelsen. Så allting var tvungen att ske väldigt snabbt, samtidigt som jag hade liksom jättemycket trauma. Otroligt posttraumatiskt stresssyndrom. Alltså, så det var så mycket att ta tag i samtidigt. Jag hade så mycket värk i kroppen och så slut. Så jag tänkte, hur ska jag klara av ens? För det är en vanlig födsel. Det är en vanlig förlossning som man är tvungen att gå igenom.
Om du ska beskriva sen hur du känner dig efter den händelsen och den processen. Alltså, var det ett enkelt beslut att ta när du väl hade bestämt dig?
Nej, det var fruktansvärt. Det var fruktansvärt, och jag var så här rädd för att äta, för att dricka, för att det, då visste jag att barnet brukade, ja, men ge respons liksom, sparka till eller sådär. Så att jag klarade liksom inte att göra det.
Hur lång tid pågår hela den här relationen med den här mannen, och när han försvinner sen och när du har gjort den här aborten, hur många år är det vi pratar om då?
Vi var tillsammans under 6 månader, och polisen som förhörde mig, hon sa att det du berättar, det brukar ske under kanske 10 års tid, för att det var så extremt mycket saker som hände så otroligt tätt, som brukar ta lång tid innan man hamnar där, men det gick väldigt snabbt allting. Och sen fick jag bo då under 6 månader på det skyddade boendet.
Och tiden där, vad gjorde du och hur mådde du och hur började du bearbeta det som hade varit då?
Ja, alltså det var ju fruktansvärt. Det var liksom, Men jag var så ensam och det var liksom hela livet pågår ju där ute. Alltså världen snurrar på, människor har sina vanliga liv. Och så lever man i en värld som inte man har någon insyn i överhuvudtaget eller knappt vet om att den finns. Och med andra kvinnor som går med samma ångest, samma oro, med barn som har oro, ångest, mardrömmar. Ja, men det är fruktansvärt liksom. Men jag träffade tre väninnor där faktiskt. Så vi var nära vänner och verkligen förde samman liksom. Och två lever fortfarande, men en finns inte med oss idag.
Och när du kommer ut från det här skyddade boendet, den här mannen, han håller sig bara borta. Det finns ingen kontakt med honom.
Nej, han blir häktad först. Han är ju liksom på rymmen, de hittar ju inte honom och han gömmer sig och sådär. Och jag försöker ju hjälpa polisen att försöka hitta honom och försöker tipsa om vart han kan vara någonstans. Och jag har också en kusin som har lite inside information, hon är med i den här gruppen där hon ser att kvinnor liksom, kom till mig, kom här, du kan vara här liksom. Så att många kvinnor bad honom komma till dem, för att jag var ju mörkret då som hade lämnat honom och de skulle hjälpa honom. Och det här gav ju en sån frustration i mig, för det enda jag ville var ju att berätta vad han hade gjort och skydda andra, att ta inte emot honom liksom, alltså ta inte in honom. Men när jag gjorde det och skrev till honom att jag vet att du har varit med andra kvinnor och jag kommer se till att du blir ordentligt straffad, då vände åklagaren det mot mig. För han sa att jag hade gjort alla de här sakerna, alla skador, allt det här hade uppkommit för att jag själv hade skadat mig. För att jag ville liksom sätta dit honom, för att han försökte lämna mig, för att jag hade massor graviditetshormoner, jag var helt paranoid, jag var jättesvartsjuk. Och han hade gjort allt han kunde för att försöka hjälpa mig, men han kunde inte göra mer. Det var hans version. Och de gick på den, för att de tyckte att ord stod mot ord. Och jag liksom med mina skador och ja, men det är, ja, när man är gravid så är man känsligare under livet. Så de skadorna du har fått, det är svårt att säga vad som är vad. Och, ja, men det var så förnedrande, så fruktansvärt förnedrande. Och den polisen som höll i ärendet, hon var helt förkrossad över att de inte väckte åtal. Och skrev ett långt A4-papper med bara argument för varför jag var trovärd och han inte var det. Men de valde att inte ta det till åtal. Och det jag fick höra sen, det var att det var väldigt mycket folk i häktet. Alltså de hade inte plats för att hålla människor häktade. Förutom de som var grovt kriminella, vad de tyckte är grovt kriminella. Och det här räknades inte dit. Så att de släppte honom.
Vad tänker du kring det?
Nej, det är helt galet. Det är så fruktansvärt. Och när jag vet också att jag inte är den första. Utan att han har gjort såna här saker tidigare, blivit anmäld. Aldrig blivit dömd dock, vilket han var väldigt så här, ingen kommer åt mig. Jag liksom kan parera allt, ingen kommer åt mig, jag blir aldrig dömd. Och att han dessutom har begått samma brott efteråt. Så det jag försökte verkligen förtvivlat liksom varna och stoppa, det kunde inte jag. Utan han har utsatt en till, minst en till vad jag vet.
Den här tiden efter att du, den här tiden när du kommer ut från skyddade boendet, hur lever du då och hur bearbetar du det här vidare sen?
Ja, alltså jag har ju ingen bostad, jag har inga pengar, inga relationer, jag har ingenstans jag kan bo. Alltså jag är väldigt utlämnad så. Men jag får ett rivningskontrakt som det heter, som socialtjänsten kan ordna. Det är alltså en bostad som är till för att den kommer riva snart, man vet inte när. Men den är liksom, ja, men den var möglig, den var nedgången. Och från då har bott i så här fint radhus i bra område, tryggt förhållande till att hamna där liksom. Men jag var bara tacksam att jag hade fått någonstans att bo. Och där vi, jag och barnen då, kunde bygga upp vårt liv igen. Samtidigt som det var, när jag bodde på det skyddade boendet, då var det ju, det var liksom bara kvinnor. Det var liksom dubbla stängda låsta dörrar. Allting var, det var hög säkerhet verkligen på det här boendet. Till att bara från ena dagen till den andra flytta till egen lägenhet. Helt utan något skydd liksom. Så det var fruktansvärt hemskt. Väldigt utlämnande.
Mm, jag förstår det. Och när du träffar dina, alltså när du bor på skyddat boende, har du någon kontakt med dina barn då?
Ja, jag har kontakt med dem. Och de är där och hälsar på. Men de bor ju hos sin pappa. Men de är där några gånger. Vi går ut och gör lite saker tillsammans och så. Men de är också väldigt traumatiserade och har svårt att liksom förstå och ta in. Så. Och jag är ju efter aborten, alltså jag mår ju så fruktansvärt dåligt. Så att jag har svårt att möta dem med deras sorg när jag själv bär på så otroligt mycket sorg.
När skulle du säga att du känner att du börjar bearbeta det här och må lite bättre? På vilka, för du får ju en hel del hjälp där på det skyddade boendet som jag förstod.
Mm.
Men hur ser hela den här processen ut? Får du bra hjälp tycker du?
Ja, alltså de hade ju att man fick träffas en gång i veckan hade man egentligen samtal. Men jag fick ju tätare kontakt för att det var så speciellt mitt fall liksom. Men sen så blev jag faktiskt medbjuden till kyrkan. Alltså jättefint mottagande. Först är jag livrädd för jag tänker jag har gjort abort. Men jag går dit och jag bara känner att jag blir mottagen och jag blir frälst också. Och känner att jag blir förlåten framförallt. För jag hade så otroligt mycket skam och skuld. Och sån längtan efter mitt barn. Det var liksom som ett hål inuti som ingenting kunde fylla. Men jag kände att jag blev sedd, bekräftad och älskad för den jag är.
När du tittar tillbaka på allt det här som du har varit med om du skulle beskriva dig som kvinna, hur du ser dig själv och det här att man hamnar i den situationen du gjorde. Är det någonting som du tror skulle kunna hända vem som helst?
Ja, men det tror jag. Jag har ju haft en ganska tuff uppväxt med en pappa som kanske inte var så förstående alltid och känt mig utsatt, känt att jag som tjej var tvungen att liksom vara lite bättre för att få uppmärksamhet. Att jag inte hade en självklar plats utan jag fick slåss lite för att få uppmärksamhet och för att få kärlek faktiskt också. Och där lärde jag mig ganska tidigt att jag blev uppskattad för mitt utseende. Så att jag lärde mig att jag blev uppskattad för mitt utseende av andra killar och på så sätt kan jag attrahera dem. Så att jag liksom började spela på den spelplan om man säger. Så tidigt så lärde jag mig att behaga, att inte ifrågasätta, att inte vara jobbig utan att vara lättsam liksom och behaglig att vara med. Inte besvärlig eller så utan man skulle vara liksom lättsam och behaglig så.
Du sa också det här att du var en stark kvinna tidigare när vi pratade och ändå hände det här. Tror du att det är en vanlig känsla? De som har hamnat i olika former av farliga relationer. Att man tänker att så här, jag är stark men ändå hamnade jag i det.
Jo, men jag tänker att jag, även att jag hade haft en tuff uppväxt så klarade jag liksom studera, få ett bra jobb. Alltså etablera mig liksom bra och känna att trots det svåra jag gått igenom så är jag ändå på en bra plats. Och liksom ganska trygg i mig själv tyckte jag och visste vart jag hade mig själv. Men sen när det här andliga liksom övergreppet sker, där jag tror att jag är beroende av någon annan för att bli den jag egentligen är, så sker ju någonting i den här skiftningen liksom, som är svår att förstå om man inte är i det andliga. Men det här andliga övergreppet som sker gör ju att jag blir mer beroende väldigt, väldigt snabbt. Och om han inte är på gott humör så är det på grund av mig. Och också om han är på bra humör så kan det vara på grund av mig. Så att man lär sig ganska snabbt att försöka hålla honom glad. Och då är jag tvungen att göra det som han vill. Liksom.
Känner du också att den här erfarenheten med honom också har förändrat ditt sätt att tänka i din roll som medium?
Absolut. Jag har ju liksom, vad ska jag säga, idag jobbar jag ju inte som det. Utan ja, som sagt, jag blev frälst och har liksom jag har helig ande idag liksom, som hjälper mig och stöttar mig och vägleder mig. Och att jag har liksom kunnat stänga av den andra världen, för jag var tvungen att bara göra upp med allt det där med healing och med allt sånt och bara stänga den dörren helt, för att det fanns liksom sådana band som inte var goda. Och när jag fick liksom stänga ner det där helt så kände jag också att jag kunde läka och helas på riktigt så.
Mm. Den här mannen, jobbar han än idag som kärlekshealer? Vad vet du om den här mannen idag?
Ja, jo men det gör han. Och det sorgliga är att kanske till och med att han skulle kunna se att han har gjort mig något. Trots all den här smärtan och allt det här traumatiska jag har genomlevt så kan han kanske någonstans tänka att det är på grund av mig som hon har kommit så här långt. Alltså, det var det första han sa till mig, att jag har offrat mig så mycket för att andra kvinnor ska kunna liksom gå upp i medvetande och bli medvetna. Så att han på något vis tror att han gör gott. Han förstår inte det fruktansvärda han utsätter andra kvinnor för. Och de andra som blivit utsatta, vet jag, de mår fruktansvärt dåligt idag.
Finns det någonting annat avslutande du skulle vilja säga kring det här som du har berättat om? Något råd till någon? Eller?
Jag tänker främst, om du är i en relation där du känner att du blir begränsad. Alltså kontroll och isolering kan ju, ja, man säger att man försöker bara beskydda. Han försökte ju beskydda mig, men han försökte göra egentligen kontrollera och isolera mig. Att ha mig som en ägodel. Och känner man att det är så, då ska man gå på den känslan och våga tro på det. Och förstå att du är värd det bästa. Det finns liksom ingen i hela världen är värd att du ska gå och må dåligt. Det är liksom inte kärlek på riktigt. Utan den här villkorslösa kärleken, en kärlek som bara ger ut utan att förvänta sig att få någonting tillbaka. Och det oftast de spelar på är att man ska bevisa att man älskar dem. Man ska bevisa hela tiden. Men den villkorslösa kärleken, den är en ren kärlek. Så bara, du är värd bästa. Och är du i, alltså känner till någon som kanske är en relation, så sluta inte ha kontakt. Alltså sluta inte höra av dig. Åk dit och hälsa på. Visa att du finns där. För att det är det svåraste kanske när man känner, men hon säger alltid nej, hon säger alltid att hon är upptagen. Men åk dit, fortsätt höra av dig, för det kommer bryta igenom. Till sist gör det. Låt dem inte få isolera sig, utan var ihärdig och våga gå på det som du upplever att det här är någonting som inte stämmer. För att är det så att det inte stämmer och det är en bra relation, kommer jag också tacka dig. Tack för att du brydde dig verkligen. Och är det så att det är en dålig relation, så kan du faktiskt vara den som ser till att det inte fortgår.
Nu har vi hört Ninas berättelse. Vilka var dina första reflektioner och tankar som du fick när du hade lyssnat på det här?
Att det är ett omskakande avsnitt. Hur oerhört väl berättat det är också, tänker jag. Och sen tycker jag det är väldigt intressant att vi tar den här spirituella världen i detta också. Därför att det jag tänker på, som jag faktiskt fördjupade mig också. Jag har såklart studerat innan, men jag gick lite mer på djupet när efter jag hade lyssnat på den här, din intervju här med Nina. Det var att det finns ett begrepp som man kallar för den mörka triaden. Där det både är psykopati, det är något som man kallar för machiavellism. Machiavelli, alltså, som skrev en bok som heter Fursten. Som är väldigt hänsynslös, despotisk, hur man skulle härska helt enkelt i världen. Det är det boken handlar om. Så det är en väldigt cynisk syn på makt och på människan. Och sen har du då narcissism i det. Och den här triaden av psykopati, machiavellism och narcissism. Den här mannen som beskrivs här passar klockrent in på detta. Det finns det grandiosa. Jag kan hjälpa dig, jag ska rädda dig, vårt barn kommer förändra världen och bla bla bla, allt det här totalt svulstiga, storslagna. Sen har du psykopatiska hänsynslösheten, iskalla, känner inte med offret överhuvudtaget. Sen har du machiavellism i detta, makten, manipulationen i det. Manipulera offret, det här är bra för dig, det här kommer läka dig, kärlekshealer, bara, alltså det är så bizarrt det hela. Och som alltid så när de här personligheterna sig på sina, så inom citationstecken, lärjungar, de kvinnorna som följer honom och är förälskade i honom och som avgudar honom, allting, Gud vet hur många han har våldtagit och förgripit sig på, och han kommer att göra i framtiden, förr eller senare så kommer han såklart att dömas för detta. Det hoppas jag i alla fall. Jag vill tro att det finns rättvisa i den här världen, för att om det inte finns det, då mår inte jag bra. Så att, men det är en hemsk berättelse. Det finns väldigt många lager i detta, därför att det psykopatiska och det narcissistiska flyter väldigt, väldigt väl in i varandra. Först är att ha olika A4-papper. Det finns olika berättelser. Det ena pappret är det narcissistiska, det grandiosa, det svulstiga. Sen har du psykopatin på det ena pappret med hänsynslösheten, makten, sadismen i det. Och sen pendlar han över och ska vara då räddaren och hjälparen som talar om att det här har en mening. Bryt ner offret och sen så kan du styra och köra runt med offret så som du vill. Jag vill också säga i detta att nästan alla människor kan slukas upp i sånt här. Alltså bli offer för sådana här personligheter. För det sker ju gradvis. Tittar vi på, eller lyssnar vi på den här berättelsen, så sker det ju successivt. Sen kommer attraktionen, sen kommer idén om att det här skulle ha någon mening, det här mötet. Och vi är tvillingsjälar och allt det här. Jag kallar det också för spirituell narcissism. Personen som klär sig själv i någon slags dräkt av att vara rädda för mänskligheten, när de egentligen bara är simpla psykopater.
Vad är det du tror gör det särskilt svårt för Nina att lämna den här kärlekshylan?
Därför att hon någon emellanåt tror på att det finns en mening i detta mötet. Parallellt som hon bryts ner och känner skam för att hon har hamnat i detta. Så att här finns många olika bottnar i det. Och tack och lov till slut bryter hon sig loss. Jag blev riktigt förbannad, säkert uttrycket, när jag lyssnade på vad han var kapabel att göra. Putta omkull henne, vårt barn. Och en fruktansvärt stark berättelse.
Finns det några råd du skulle vilja ge till dem som lyssna just och ta hjälp kanske på det här sättet? Eller ska man...
Att vara väldigt försiktig med människor som gör sig till självutnämnda guru, ser sig själva som Guds gåva till mänskligheten, som tror sig veta vad som har mening i tillvaron och vad som inte har mening, som lyfter dig till skyarna i början och sen trycker ner dig, som växlar mellan det här nedtryckande, sadistiska sidor. Sen är det kärlek igen, där han går, först har våldtagit och släpat runt henne på golvet. Sen går han och tar sådana här så kallade änglakort. Det är så magstarkt. Men det visar också på graden hur sjuk den här personen är. Så jag rekommenderar folk att läsa på om det här med mörk triad.
Och vill man lyssna på fler avsnitt som också handlar om kärleksrelationer, lyssna då på avsnitt 10 i säsong 3 där Sara berättar om en relation där hon håller på att bli ihjälskjuten och flydde till skyddat boende.
Podplay.